Hur många gillar Narnia-böckerna? Får se. Ja, det var en del i alla fall. Ja, jag och min fru, vi är riktiga fans av Narnia-böckerna. Helena är med mig faktiskt. En av Narnia-böckerna, det är Silvertronen. Och i den så fångas Surpöl och Gill och Eustace i en sollös underjordisk värld av en ond häxa som kallar sig för underjordens drottning. Och den här häxan, hon hävdar att fångarnas minnen av den där övervärlden där uppe, av Narnia, det är bara en produkt av deras fantasi. Hon skrattar nedlåtande åt deras barnsliga lek att låtsas som om det finns en värld där uppe och en stor härskare över världen som heter Aslan. När de talar om solen som man kan se i världen där uppe, så frågar hon dem, men vad är en sol för något då? Och de famlar efter ord. De jämför den med en jättelampa. Och då svarar häxan, när ni försöker förklara vad solen är för något, så kan ni inte det. Ni kan bara säga att den är som en lampa. Eran sol är en dröm. Det finns inget i den drömmen som inte har kopierats från lampan. Och när de talar om Aslan, det stora lejonet, Narnias kung, då säger häxan att de måste ha sett katter. Och sen har de bara liksom projicerat de här bilderna på en fantasiskapelse, en jättelik katt. Och de här vännerna, de börjar att tveka. Ja, det kanske är så. Och den här drottningen som hatar Aslan och vill övervinna Narnia, hon försöker lura dem att tro att allt som de inte kan se med sina sinnen, det måste bara vara en fantasi. Och ju längre tid som går som de inte kan se den verkliga världen som de kommer ihåg, ju mer bara bleknar den bort. Häxan hypnotiserar dem och så säger hon, det har aldrig funnits någon annan värld än min. Och de repeterar som papegojor, det har aldrig funnits någon annan värld än din. Och så fortsätter häxan mjukt. Det finns inget Narnia. Det finns ingen övervärld. Det finns ingen himmel. Det finns ingen sol. Det finns ingen Aslan. Till slut, när det verkar som de har fallit för drottningens lögne, så bruter Surpöl förtrollningen. Och säger till den allt mer rasande drottningen, okej. Okej, anta att vi har drömt. Anta att vi bara har fantiserat ihop allt detta. Träden och gräset och solen och månen och stjärnorna och Aslan själv. Anta att vi har det. Då kan jag bara säga att vår fantasivärld verkar vara mycket viktigare än den här. Anta att den här svarta hålan som är ditt rike är den enda världen. Okej då, då är det en usel värld. Och tänka sig, om vi bara är barn som leker en låtsaslek, då är din värld ingenting jämfört med vår. Ibland, eller hur? Så är du och jag som Surpöl och barnen i den här boken. Vi blir så fångade av den här världen, av den här vad man kallar för naturalistiska ideologin, alltså att bara det vi ser är verkligt och att det vi ser inte är overkligt. Vi blir så fångade av det här att vi ser inte Gud. Ibland ser vi inte himlen. Vi överväldigas av allt det vi ser, allt det vi läser, och till slut bleknar den här eviga världen bort. Och du och jag snärjs allt mer in i ett tänk som bara riktar blicken mot det som är nu. Och som till slut fångar oss i ett mörker där vi ibland glömmer vad vi faktiskt hör hemma. Och jag tror att Gud vill ge dig och mig ett nytt perspektiv. Ett perspektiv som förändrar vårt liv och vårt vardag så radikalt att även om vi fortsätter att leva här i underjorden, i en fallen värld, så gör vi det med ett hopp att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sin nya värld. Jag har redan hört de här orden från 1 Korintierbrevet 15 om dessa fantastiska nya kroppar vi ska få. Och jag vill bara läsa ett kort bibelställe till som du kommer att läsa den här veckan om du följer vår bibelläsningsplan. Hoppas att många av er gör det. Och då har vi i så fall hamnat i 2 Korintierbrevet. Och i det fjärde kapitlet mot slutet där i vers 16-18 står det så här: därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa, det vill säga vår kropp, bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, eller med andra ord, det förgås. Men det osynliga, det är evigt. Här öppnar våra ögon att vi ser den här verkligheten på ett nytt sätt och att den får förändra vårt liv. Amen. Vår yttre människa eller vår kropp bryts ner. Ja, det är inte så uppmuntrande. Men det är sant, eller hur? Nu i veckan så blev vi, säger man, 7 miljarder på den här jorden. Och visst är det sorgligt att från det ögonblicket en liten baby föds, eller hur Robert? Från det ögonblicket så utsätts den för alla de nedbrytande krafter som till slut kommer att resultera i död. Vi påminns ofta än vi vill om de här nedbrytande krafterna. Det är naturkatastrofer, det är krig, det är ekonomiskt elände i Europa. Ja, det är sjukdomar och så mycket annat. Och du, jag ser det i vår egen kropp, eller hur? Det är smärtsamt att bli äldre. Att upptäcka att delar av din kropp gör mer och mer ont. Eller ibland lägga av helt och hållet. Och det kan ju vara så att till och med unga människor får uppleva det här. Få en sjukdom som präglar dem för hela livet. I den här veckan som har gått så har jag flera gånger påminns om de här nedbrytande krafterna. En kvinna från ett annat land som jag känner väl, hon ringde upp i veckan och så berättade hon att nu har hennes man, som är lite över 60, bara 17% lungkapacitet och måste gå med liksom syrgas dygnet om. Samtidigt så grät hon nästan i telefon för hennes svåger hade slagit henne och sagt till henne: du får inte vara tillsammans med mig och min familj, med din syster längre. Och hennes syskonbarn som var hennes stora glädje. Och jag kunde riktigt ta på sorgen i hennes röst. Vid ett annat tillfälle så pratade jag med en pastor i Indien som är sjuk men som inte har fått lön på 10 månader på grund av en korrupt ledare som utövar ett förtryck. Och vi bad tillsammans där över telefonen. Jag kunde inte göra så mycket mer just då för en bror i nöd. Och jag har faktiskt fler exempel från den här veckan. Men det får räcka som en illustration på det här. Att det finns krafter som dagligen vill bryta ner livet med stort L. På olika sätt. Sjukdom, förtryck, brutna relationer och så mycket mer, eller hur? Och då är det väldigt lätt att du och jag fastnar i det här negativa. Det är lätt att bli så upptagen, att bli så fokuserad på allt det här negativa. I min egen kropp eller i allt det som händer runt omkring. Att du och jag fylls av hopplöshet och pessimism. Att vi helt enkelt tappar modet. Den onde, han som förblindar våra ögon och han som vill ta med hela den här världen in i sitt rike, rakt in i helvetet. Han vill förblinda dina och mina tankar så att vi glömmer att det finns ett annat perspektiv. Det finns ett perspektiv. Ett perspektiv som förändrar din och min vardag, säger Paulus. Ett perspektiv som gör att du och jag inte tappar modet. Därför tappar vi inte modet, läste vi. Som faktiskt kan göra att du och jag blir starkare och starkare i vår vandring med Gud trots att vår kropp bryts ner och blir svagare och svagare. Vad är egentligen hemligheten? Paulus säger att det är helt enkelt, var har jag mitt fokus? Var har jag mitt fokus? Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Alltså vi ser det som vara för evigt. Vi ser den härlighet som ska bli vår en dag. Och så säger Paulus, i jämförelse med den så blir allt, hur illa det än blir här nere, det väger otroligt lätt. Visst var det här perspektivet som fick Jesus att härda ut. Det står ju i Hebreerbrevet 12, i en del översättningar så står det, istället för den glädje som låg framför honom uthärdade han korsets lidande. Men mer korrekt översättning är egentligen, för den glädje som låg framför honom uthärdade han korsets lidande. Alltså han såg, det kommer något mycket, 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 mycket bättre. Och i jämförelse med det så väger till och med korsets lidande lätt. Jag tror han såg inte bara att han själv skulle få vara med fadern igen i evighet. Jag tror han såg alla oss genom historien som genom hans död skulle få bli nya skapelser. Och i det perspektivet så kunde han härda ut. Och när Paulus talar om den här förvandlingen som ska drabba oss i uppståndelsen, ja, då fylls han av en så oemotståndlig glädje att han vågar möta vad som helst på jorden. Det hörde vi här i inledningsorden. Paulus, han som såg döden i vitögat så många gånger på sina resor. Ingenting kunde stoppa honom. När jag tänker på det så tänker jag också på alla våra syskon i Kina. Och en del av oss har mött dem när vi har varit i Kina på besök, som säger att vi har gått igenom så mycket. Inget värre kan hända oss. Ingenting kan stoppa oss. Ingenting kan hindra oss. Ingenting kan övervinna oss. Ibland i historien så har kristna anklagats för att vara så himmelstillvända att de inte duger någonting till här på jorden. Ni vet, Marx, han kallade ju till och med religion som för ett opium för folken. Något som lovade, som man säger på engelska, pie in the sky when you die. och därför inte behövde förändra saker och ting på jorden. Men egentligen kan inget vara längre från sanningen. C.S. Lewis, som också har skrivit Narnia-böckerna, han säger så här: om du läser historien så upptäcker du att de kristna som gjorde mest för den nuvarande världen var faktiskt sådana som tänkte mest på den kommande. Apostlarna som bidrog till hela romarrikets förvandling, de är ett exempel. Eller alla de viktiga namnen under medeltiden. Eller de engelska evangelikaler som avskaffade slaveriet. William Wilberforce och andra. Alla lämnade avtryck efter sig på jorden just därför att deras tankar var fästa på himlen. Och så säger C.S. Lewis: det är därför att kristna i stort har slutat tala om eller tänka på den kommande världen som de är så ineffektiva i den nuvarande. Fokusera på himlen och du får jorden med på köpet. Fokusera bara på jorden och du får varken eller, säger C.S. Lewis. Samtidigt tror jag att det är väldigt viktigt att vi tänker rätt om evigheten, om himlen, för att vi ska få en rätt motivation och en rätt inställning till vårt liv och allt som möter oss här. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg min predikan för jämt ett år sedan då jag talade om himlen. Mycket utifrån en bok som jag faktiskt har upptäckt som en guldgruva. Den finns inte på svenska än, men den heter rätt och slett Heaven. Den är rätt tjock. En underbar bok som undersöker varenda bibelställe som det står någonting om himlen i. Och som faktiskt har revolutionerat mitt tänkande också om livet här och nu. Alltså, himlen handlar ju inte om att vi ska sitta på ett moln och flyta omkring och spela harpa hela evigheten. Och till och med en pastor som sa: om det är himlen, då vill jag inte komma dit. Det är för tråkigt. Nej, det är en falsk bild. Och den bilden, den har många av oss fått med oss allt ifrån den grekiske filosofen Platons tid. Ni vet, han som liksom sa att det enda som är bra och gott, det är det andliga, och allt fysiskt är ont. Utan Bibeln talar faktiskt om att Guds slutliga plan som han kommer genomföra, vad är det? Vad ser vi på Bibelns allra sista blad? Jo, nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. Och vad får vi se på de sista sidorna i Bibeln? Jo, vi ser ju den nya Jerusalem kommer faktiskt ner från himlen, där våra kära finns nu, där vi ska få möta Herren i höjden. Men sen kommer det nya Jerusalem som är en symbol på allt Guds folk i alla tider, ner från himlen. Vart? Ner på jorden, står det. Ner på en ny jord. En jord utan sjukdom, utan korruption, utan lidande, utan död, luttrad genom eld, renad, helt ny jord. Och precis som syndafloden sköljde över den dåvarande jorden på Noas tid och utplånade allt levande som fanns utom arken, och ur detta kom det en ny jord som Noa och hans söner fick stiga ut på och börja liksom om från början, så kommer efter att elden så att säga har förtärt den nuvarande jorden, kommer det en ny jord, säger Bibeln. En återupprättad skapelse där paradiset som var Guds ursprungliga plan kommer tillbaka. För Gud misslyckas inte med det han har tänkt. Annars skulle ju den onde ha segrat, eller hur? Gud kommer inte misslyckas med det projekt han hade tänkt från början. Nej, det kommer tillbaka på en ny jord. Och här tror jag att C.S. Lewis har så rätt i sina fantasier. Vi kan aldrig ana hur det kommer bli, men där han talar om en evigt spännande upptäcktsvärld. Jag gillar den här sången vi sjöng i början om, med med söndagsskolbarnen om himlen, om gröna ängar. Alltså det kommer bli så fantastiskt. Så att vi kommer bara upptäcka att den värld vi var i var bara en fattig skuggbild av den fantastiska värld som du och jag kommer att få leva i. Tillsammans med alla våra nära och kära, tillsammans med Jesus, där han ska vandra med oss precis som han gjorde i lustgården. Och vet du, som ambassadör för den här kommande världen så skulle du och jag bli ännu mer ivriga att kämpa för rättfärdighet och rättvisa mot allt det som förstör både miljö och människor. Och framförallt skulle vi bli ännu mer ivriga att få människor att inse att de behöver vända om ifrån den väg som leder i motsatt håll mot död och helvete. Ta emot det som Jesus faktiskt har gjort på korset för att bryta det ondas makt och öppna vägen till ett nytt liv med Gud. Du kanske sitter här idag som av olika anledningar är trött och missmodig. Kanske har du tappat gnistan. Livet har varit motigt på olika sätt. Du kanske har drabbats av sjukdom och sorg. Du kanske har haft det tufft på jobbet. Du kanske saknar helt motivation att gå vidare. Jag måste erkänna att jag har varit där mer än en gång själv. Och därför tror jag att Herrens tilltal till dig och mig idag är: tappa inte modet. Tappa inte modet. Eller du kanske sitter här idag och undrar: vad i all sin dag ska jag prioritera i livet? Vad är det som är viktigt? Ja, vad är det egentligen som kommer att förbli för evigt? Definitivt inte din och min bil, våra hus, våra företag. Eller om vi skulle råka ha några medaljer, de får vi inte med oss. I den här underbara boken om himlen så säger Randy Alcorn ungefär så här: vad kommer att förbli? Jo, det som kommer att förbli för evigt är varje tjänst du och jag utfört för en behövande. Varje krona du och jag har gett för att föda det hungrande. Varje glas kallt vatten vi har gett till den törstande. Varje investering i mission. Varje förbön för en medmänniska i nöd. Varje försök att dela de goda nyheterna. Varje ögonblick du tillbringat i att ta hand om ett barn, till och med något så banalt som att lulla det till sömns eller byta blöjor. Ja, där har vi vardagen. Enligt Bibeln säger han, ska vi få skörda i evigheten allting som vi har sått i det här livet. Och så fortsätter han i ett annat avsnitt: ja, vad är egentligen viktigt? Ja, Bibeln säger det är egentligen två saker. Det är Guds ord och så är det människor. Guds ord och människor. Så tillbringa tid i Guds ord. Investera tid i Guds ord, för det ska förbli för evigt. Himmel och jord ska förgås, mina ord ska aldrig förgå. Och nummer två, investera tid i människor. I människor runt omkring dig. I att hjälpa, i att uppmuntra, i att leda människor rätt in på livets väg. Det kommer att löna sig för evigt. Det kommer att ge mig glädje och perspektiv på livet som jag lever idag. Så låt oss, du och jag, fokusera blicken på det osynliga som en dag ska bli fullt synligt. Eller igen med orden som vi hörde här i början. Alltså, mina älskade bröder eller syskon som det faktiskt handlar om. Var fasta och orubbliga och alltid överflödande i ert arbete för Herren, eftersom vi vet att det inte kommer att vara förgäves. Ska vi be. Herre, vi tackar dig för detta fantastiska framtidshopp. Tack att det faktiskt finns en värld annan än den här. Att vi inte behöver lyssna på häxans eller den ondes lögner om att det, den här världen är den enda som finns. Herre, tack för att du har sagt oss att det finns en annan värld. En värld som är oändligt, oändligt skönare och bättre än den här. En värld som du har berett åt alla som älskar dig. En värld dit vi får vara på väg. Och här i ljuset av evigheten, i ljuset av vad du har gjort för oss, så kan vi få nytt mod, ny kraft, ny glädje, ny inspiration att fortsätta att investera, inte bara i ditt ord, utan också i människor runt omkring oss. Herre, ge oss den glädjen, ge oss det perspektivet, öppna våra ögon så att vi ser. Amen.